Tack för inbjudan tillbaka hit. Förra vintern, inte nu i vintras, utan förra vintern gick jag i Stockholm centrum och tänkte att det vore roligt om inte vårt ungdomsförbund kunde arrangera en ungdomskonferens för alla ungdomar i ungdomsförbundet. När jag var liten så var jag inte alltid jätteglad över vad vårt ungdomsförbund SMU då gjorde på riksplanet. Och härifrån i det här ungdomsgänget så var vi ganska skeptiska ibland. Och tyckte att vi var nog rätt så bäst här i Sävedalen. Så kände åtminstone jag. Och på riks vet man inte vad de gör. Nu heter det ju inte SMU längre, nu heter det Ekumenia. Och när jag gick med de här funderingarna i Stockholms centrum så var även Carl-Johan Sävinger med. Och han sa så här när jag berättade: kan du inte gå upp på T8, alltså vår riksexpedition, och berätta det här? Vilket jag gjorde. Och det har nu blivit så att SMU, alltså Ekumenia idag, har antagit detta och skapat en ungdomskonferens som heter Face to Face. Och det känns fantastiskt bra tillsammans med Team Evangelisation. Ska vi ha en konferens där ungdomar ska få möta Jesus ansikte mot ansikte? Och den kommer vara i Arena Skövde den 29 oktober, alltså första helgen i allhelgonalovet. Och syftet är att unga människor ska få möta Jesus ansikte mot ansikte. Och jag vill verkligen säga att det vore fantastiskt roligt om det kunde vara ett gäng som åkte härifrån. Det har inte varit något sånt här sedan Västerås 95-96 någonting. Då hette det Smaka och se. Nu heter det Face to Face. Och det känns fantastiskt. Jag jobbar med detta och är helt säker på att detta kommer bli bra. Skövde Arena, det är en stor, modern anläggning. Och den kommer vi fylla med lovsång och förkunnelse och ungdomar. Jag ger er denna planschen. Så vill jag be. Tack Jesus för förmånen att få fira gudstjänst tillsammans här i Sävedalen. Tack för alla som är här. Tack för att vi får blicka på ditt kors idag. Ljusen är släckta eftersom ditt liv släcktes ut. Och vi tänder dem igen på söndag eftersom du uppstod igen. Tack för det. Amen. Jag bor i Hästra. Och igår var jag tvättade bilen och bytte däck. Och efter den där upplevelsen så fick jag en sån där fantastisk känsla av att min bil var ren, nya sommardäck. Allt kändes gott. Dammsugen inuti. Allt var bra. Så jag är på väg ut mot landsbygden. Jag jobbar ju i Grimsås. Åkte upp för att hälsa på en kvinna som bor ute i buschen utanför Grimsås. Och åker upp på en grusväg. Möter en lastbil som står mitt framför mig. Och tänker att han står verkligen i vägen. Det är nog mjölkbil eller något, tänker jag. Han kommer bli kvar där ett tag. Jag hade inte den där känslan av att jag ville vänta så länge där vid lastbilen. Och då ser jag att den åker på vänstersidan. All snön har ju smält undan och den såg faktiskt ganska platt ut. Oplöjd. Och jag tänker, ja, jag får ta en genväg. Jag tänkte, det kanske är mjukt där nere, men det går nog. Åker ner där, sakta, sakta, och inser, det är mjukt här alltså. Trycker till på gaspedalen. Och bilen blir alldeles sprutlackerad med lera. Och jag vågar inte ens tänka på hur den såg ut, bilen på utsidan. Jag kommer inte fram heller utan får lägga i backen och backa tillbaka. För jag annars blir jag fast här. Och lägger i backen och trycker till. Och jag ser hur leran sprutar över hela bilen. Åker upp igen. Och vevar ner rutan och talar lite med lastbilschauffören som visar sig vara en sopåkare. Som precis skulle åka. Jag hade ju hunnit vänta. Och den här sopåkaren, han tittar mer på bilen än på mig. Men när jag kommer hem en liten stund senare, när jag har uträttat mitt ärende, så vet jag ju vad jag ska göra. Jag tar fram slangen, jag tar fram skursvamparna igen och tvättar av bilen och den blir lika fin igen. Och vi vet ju ofta hur vi ska göra när våra grejer blir smutsiga. När disken är smutsig, när bilen är smutsig, när cykeln är smutsig och när vi själva är smutsiga. Vi vet precis hur vi ska gå tillväga. Men hur gör man när man är smutsig på insidan? Hur gör man när man känner att man har rost i själen? Hur gör man när man känner att, att man behöver bli förlåten. Det räcker inte att ta fram en slang och spola. Det räcker inte att ställa sig i duschen. Man kan känna sig väldigt smutsig på insidan. Och i måndags vet vi hände något förfärligt i vårt land när människor misshandlar ett äldre par, varav en dog. Undrar hur de känner sig, eller den känner sig som utförde det här. Hur känner de sig idag? Kanske är samvetet som förstenat. Det vet vi ju inte. Kanske det sitter någon eller några personer just nu med oerhörda skuldkänslor över detta. Och funderar på hur ska jag kunna bli ren på insidan. Och nu är det så att församlingen är ju inte bara de anständigas gemenskap. Utan det är de avtvättades gemenskap. Församlingen är de förlåtnas gemenskap, inte de förnämas gemenskap. Och det är inte vår uppgift att döma människor som kommer till oss. Det är inte vår uppgift att döma människor som vi hör om tar emot Jesus på fängelser och upplever ett nytt liv. Utan vår uppgift är att ta emot. Och detta handlar ju långfredagen om, Kristi kors som vi hörde i texterna. Vad det är som händer där. Det är vårt centrum. Det är dit vi får återvända. Och Jesus uttalar några saker. På väg till korset. Och när han hänger på korset. Han säger. Jerusalems döttrar. Gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Säger han. Vem av lärjungarna som hörde de här orden och sen återberättar dem för läkaren Lukas som skriver ner dem, det vet vi inte. Kanske var det lärjungen Johannes som hörde Jesus uttala detta när han vände sig om plågan av korsets börda på sina axlar, yttrar de här märkliga orden till gråterskorna som följer honom. Den dödsdömde, gråt över er själva och era barn. Och där visar ju Jesus med stor tydlighet redan från början av vandringen längs Via Dolorosa att den vägen inte var för hans egen skull eller för hans egen synd. Hur plågsamt det än var för honom visar han att som Jesaja skriver, straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Gråt inte över mig, gråt över er själva. Och orsaken är här klarlagd till en oskyldig mans dödsstraff. Det är inte Jesus som har problem när han bär korset. Det är Israels barn som har problem. Han vill inte att de ska tycka synd om honom. Han kom inte för att vi skulle tycka synd om honom. Han kom därför att det var synd om oss. Och han begär att kvinnorna som följde honom och som grät och som står symbol för alla som känner medlidande med Jesus, för att det var synd om honom. Han begär att dessa israeliter blickar in i sin egen historia. Och in i sina egna hjärtan. Och Jesus menar att israeliterna, de har anledning att gråta. Eftersom man korsfäste Jesus. Och därmed den messias som man hade väntat i århundraden efter. Korsfäste man den som man väntar efter. Och man ser inte att man begår ett enormt misstag. Och Jesus säger, om man gör så med det gröna trädet, vad ska då inte ske med det förtorkade? Och här talar Jesus om sig själv som ett friskt grönt träd och folket i Jerusalem som ett förtorkat. Det finns alltså inget liv kvar. Och bättre blir det ju inte när man tar död på den enda som kan ge dem liv. Sen säger Jesus, uppspikad och blödande, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. På tisdagskvällarna så har jag mina högtidskvällar. Inte för att jag är ledare den kvällen, utan för att jag är i Grimsås den kvällen där vi har bildat en församling i höstas. Och där har vi inte alfakurs, för det har vi slutat med. Inte betakurs, alla ville fortsätta. Inte gammakurs längre, den har vi gått vidare ifrån. Inte heller deltakurs som vi hade i höstas, utan nu har vi epsilonkurs. Och sen kan inte jag fler bokstäver i det grekiska alfabetet. Så jag vet inte hur det ska gå. Men det är faktiskt inte en kurs längre. Utan det är vår kväll. Då vi äter tillsammans med församlingen och församlingens vänner. Vi lyssnar till ett föredrag. Och vi dricker kaffe och samtalar om detta. Och frågorna under det samtalen, de är ju helt underbara. Marcus och Maria som sitter där har varit i Grimsås på praktik och de vet hur det kan låta när Grimsåsbor ställer frågor till mig som pastor. Och man har en helt annan bakgrund. Man har inte suttit som jag sedan jag var liten i kyrkan och hört undervisningen. Och frågorna kan vara allt ifrån om tomten kom till Jesus när han var liten. Eller om polstjärnan som man ser på himlen, om det kan vara Jesus. Och så nu i tisdags pratar vi om Jesu död. Och då kommer ännu en sån där fråga från djupet av hjärtat. De som dödade Jesus, fick de något straff eller? Den frågan fick jag. Och det var en ärlig fråga. Därför att han som ställde frågan tyckte ju att de var ju mördare. Han var ju oskyldig Jesus. Fick inte de något straff? Och det tycker man ju kanske att de borde ha fått. Men inte Jesus. Han säger, fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och just så var det ju. Israel visste inte vad man gjorde när man ropade korsfäst, korsfäst. Och hellre vill ha en mördare frigiven än den efterlängtade Messias. Det var ju som att de var blinda. Och det här är ju en mycket märklig paradox egentligen. Det är ju verkligen fel av judarna att korsfästa sin Messias. Men samtidigt vet vi att de utför Guds plan. Detta är Guds plan. Och det enda sätt som en människa kan bli räddad på. Att Jesus dör på korset. Det är förutsagt i profetiorna. Jesus hade själv förutsagt det. Att han skulle dö. Är då Israels barn som skanderar korsfäst, korsfäst. Helt enkelt redskap i Guds hand och inte bödlar. Och svaret är nog både och. Gud vet allt. Han har en plan. Men ändå får vi människor stå ansvariga för vad vi gör. Vi kan inte skylla på våra föräldrar eller på våra omständigheter. Vi har ett eget ansvar för vad vi gör med våra liv, med vår tro eller med vår otro. Våra handlingar. Och vi vet att det är så därför att alla ropade ju inte korsfäst när Jesus står inför domstolen. Hans lärjungar och ett antal kvinnor står där också. Och de ropar inte korsfäst, korsfäst. Deras ögon var öppna och de såg att detta måste vara den efterlängtade Messias som vi just nu är på väg att förlora. Och en människa kan öppna sig för Jesus och en människa kan sluta sig för Jesus. Så är det. Och ändå, trots att en hel del av dem runt korset var skyldiga till att han snart skulle vara död, tog det endast 6 timmar. Så är Jesu målsättning med sin död klar. Han dör för att förlåta. Förlåt dem, de vet inte vad de gör. Jag var på skolgården i Hästra häromdagen. Och min dotter, hon ville be om förlåtelse till en klasskompis. Det hade hänt något dagen innan. Och jag tyckte väl som pappa, det var inte så farligt när hon berättade vad det var. Det är nog ingen fara. Jo, jag vill verkligen göra detta. Det låg en tung börda på insidan. Och min dotter, jag är med och släpper av henne när hon ska till skolan och klasskompisen står där. Och så säger hon, förlåt mig för det som vi gjorde igår. Nej, det gjorde ingenting, säger kompisen. Men man ser att där och då händer det någonting. En börda trillar av både från min dotters axlar och från kompisen. Och vänskap uppstår igen genom ett enkelt förlåt. Och förlåtelsen är ju det kanske mäktigaste vapnet som vi har. Mot fiendskap, osämja, kiv, bråk och värre saker. Att övervinna det onda med det goda är en kristens stora uppgift. Och som Jesus lär oss att även stor ondska som mord. Det hänger ju en rövare bredvid honom som har mördat. Även stor ondska i Jesus kan förlåtas och försonas. Och Jesus visar också att han tar ju inte den här ondskan och de här ropen personligen på sig. Utan han ser att vi har förblindade ögon. Vi ser inte vad vi faktiskt gör. Och han väljer att förlåta sina bödlar. Ja, alla syndare. Förlåt dem. De vet inte vad de gör. Sen säger Jesus någonting mer också när han hänger uppspikad mellan himmel och jord. Han säger, Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus vet vart han är på väg. Och han vet också vart de är på väg som bekänner sig till honom och som ska dö. Till paradiset. Och man kan ju misstänka att den ena av rövaren som tidigare hade smädat Jesus tillsammans med den andra. Det verkar som att de smädar honom bägge två i början. Efter ett tag så ändrar sig den ene. Han förstår att det är en speciell person som hänger här bredvid mig. Det är inte vem som helst som de avrättar. Han ropar inte, han svär inte, han förbannar inte, han förlåter. Det är någonting med honom. Han ändrar sig. Och den andra, han som valde att be Jesus tänka på honom. Man kan ana att han kände en viss lättnad inför sin död. När han för första gången i sitt liv får höra att han faktiskt är på väg till paradiset. Ironiskt nog, alldeles i de sista timmarna av hans liv. Jag är säker på att om den här rövaren hade ringt till försäkringsbolagen från korset och hört om de kunde teckna livförsäkring på honom, så hade alla avvisat honom. Alla utom en. Jesus, som ger honom en helförsäkring som täcker evigheten. Hur är det med dig? Hur är det med ditt liv? Jag var på en jättefin begravning för ett par veckor sedan. Och det är ju väldigt speciellt att vara med och fira ner en person som man tycker om ner under marken. En person som alldeles nyss var helt levande, som talar och kammar sig, tänker, spänner livremmen och mycket annat. En alldeles levande person. Det är väldigt speciellt att vara med och begrava en sån människa. En sån kär person. Det känns på ett sätt helt naturligt. Och ändå känns det lika konstigt varje gång man är med om det. Det går inte längre att ringa. Det går inte längre att skriva. Och ändå vet vi att det finns ett mycket ljust inslag med när en människa dör. Man känner att personen har lämnat kroppen och inte kvar där. I alla fall var det så för den ena av rövarna. När han hade dött lovade Jesus inte att kroppen, men att själen och anden skulle komma till paradiset och vara där ihop med honom. Och det var bara en tanke som behövdes, en tanke på Jesus. Och därför har man alltid ett hopp när människor begravs. För man vet inte vad de tänkte det sista de gjorde. Och många mer än vi anar kommer vi att möta i paradiset när vi själva kommer dit. Och vi kommer bli så förvånade, tror jag, när vi kommer möta den och den och den som vi själva kanske hade dömt ut. Va? Är han här också? Är hon här? Är jag här? Kanske den största förvåningen av dem alla. Hur kunde Jesus utlova paradiset? Jo, därför att han var Guds son. Och därför att det var detta han dog för. För att leda människor som sätter sin tro till honom till paradiset. Hjälpa människor som tror. Mikael sa i början att vi firar Jesu död. Hur kan man fira någons död? Jo, därför att han hjälper oss genom sin död. I veckan var jag med om kanske det största man kan vara med om som pappa. När ens son, som alldeles nyss sprang omkring här i kyrkan, lärde sig cykla utan hjälp. Det är fantastiskt att vara med om det. Och han kunde svänga själv och han brakade omkull själv och han reste sig igen och så fick jag putta igång honom och sen så cyklade han igen. Det är fantastiskt. Och kanske han hade klarat det själv, men det hade tagit betydligt längre tid. Han ville också såga, han tog fram min såg som är lika lång som han själv och så skulle han såga. Jag fick inte hjälpa honom med det. Men det fick han inte göra själv. Utan jag fick ta hans händer bakom mina, föra dem långt åt sidan och såga så långt ifrån händerna som möjligt. Men det gick inte utan han fick helt enkelt lägga av det. Och vissa saker måste man ha andras hjälp för att lära sig klara av. Vår egen frälsning kommer vi aldrig klara av att fixa själva. Vi kan lära oss såga själva kanske, genom olika misstag och så vidare. Vi kan kanske lära oss cykla själva, till slut sitter det där också. Men vår frälsning, vår eviga räddning, kan vi inte klara av själva. Det kan vi inte. Vi måste ha hjälp. Och kristen tro undervisar att det är han som hängde på ett kors för oss som leder oss dit och som kan hjälpa oss med detta. Det sista vi läser att Jesus säger i den här texten är orden: Fader, I dina händer lämnar jag min ande. Och när Jesus har sagt detta slutar han att andas. Han gav själv sitt liv. Ingen tog det. Han valde sitt dödsögonblick själv. Och många är förvånade när de hör att Jesus dog enbart efter 6 timmar. Man kunde hänga i dagar på korset. Och de rövare som hängde bredvid honom hade förmodligen inte dött. Då kapade de linor och senor så att de skulle braka ihop där de hängde. Så att de skulle kvävas till döds. Men det behövde de inte göra med Jesus, för han hade gett sitt liv. Och man var tvungen att sticka upp en lans i sidan på honom. Och då rann det ut blod och vatten. Och då såg man att han hade dött. Av egen fri vilja dog Jesus för vår skull. Han valde själv sitt dödsögonblick. När man börjar sin vandring med Jesus. Det är därför vi döper. Vi döper för samhörighet med Kristi död. Det är därför vi firar nattvard. För samhörighet med Kristi död. Och det är till korset vi får återvända när vi har misslyckats. Och när vår tro känns torr och tom. O, det dyra Jesu blod. Den sången har jag stått i den här kyrkan på den sidan många gånger och sjungit när jag var mindre. O, det dyra Jesu blod. Om och om igen. Och fått tron att växa på insidan att det är Jesus som är livets centrum. Som tvår mig vit som snö, sjung vi. Man riktigt känner när man närmar sig korset som vi ska göra snart att där finns en enorm kraft. En utgivande kärlek. Försoningens centrum. Glädjens centrum mitt i lidandet. Vi får byta ut våra synder och misslyckanden. Vår hat. Vår vrede. Vår självrättfärdighet. Våra misslyckanden. Vår prestigejakt. Våra elaka ord. Våra mörka liv. Mot hans ljusa liv. Vilket byte. Vid korset så blir vi rentvådda och rättfärdiggjorda. En annan sång som vi sjöng. Tack för Jesu blod. Tack för Jesu blod. Tack för Jesu blod. Tack för Jesu blod. Amen. Jesus, tack för ditt blod. Som göds för vår skull. Tack för att vi får närma oss ditt kors. 2010 och i all evighet. Amen.